In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är sponsrade av Mindler, och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet, och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet, och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress, så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska, när det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan, och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång, och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej på er och välkomna till avsnitt 477 av Ångestpodden, och denna lilla monolog som det nu kommer vara för att Ida är sjuk. Var lite sjuka vi har varit på senaste tiden, men jag ska hålla mig ganska kort idag för att vi har en väldigt, väldigt fin och lång intervju idag tillsammans med Anna och Signe Bennick, som har skrivit boken Att försvinna sig, en mor och dotters berättelse om anorexia. Och boken är ju nu också släppt, så den finns såklart att köpa överallt där böcker finns. Och det här blir alltså en intervju mellan en mor och dotter och deras gemensamma berättelse om Signes anorexia. Och boken är baserad på dagboksanteckningar från den här tiden, eller egentligen tiden både innan, under och efter Signe var sjuk. Så man får liksom följa både hur det är för Signe, men också hur, alltså den otroliga förtvivlan det måste vara som förälder att stå vid sidan om och att släppa iväg sitt barn till en sluten vård. Och ja, alltså jag ska inte lägga ut ordet. Ni ska få lyssna på den här otroliga intervjun bara.
Hej Anna och Signe och varmt välkomna till Ångestpodden.
Tack.
Hej.
Tack.
Idag när jag vaknade var jag på väldigt gott humör för att jag visste att vi skulle podda ihop.
Vad gulligt.
Det var kul. Ja, men detsamma gällde faktiskt oss igår kväll när vi satt och försökte sortera bland allt vi har att göra just nu som har blivit lite för mycket. Och sen så försökte vi tänka, ja men vad kommer här näst och så. Och så kom vi på, men imorgon så ska vi till Ångestpodden. Mm. Och då kändes det mycket bättre.
Ja, det gjorde faktiskt verkligen det.
Gjorde det på riktigt.
Det är underbart.
Men Anna, du har ju varit här innan. Ja. Men om ni vill berätta båda två, vilka är ni?
Ja, vem är jag? Jag heter Anna. Jag är mamma till Alfred och Signe och Malla. Och jag är inte bara mamma. Jag är också tandläkare. Nej, det är jag faktiskt inte. Men jag är också, jobbar som psykolog på dagarna. Och därför har jag haft förmånen också att få vara här tidigare.
Och jag heter Signe. Jag är 21 och jobbar med ätstörningsfrågor på lite olika sätt. Jag är också aktiv inom organisationen Frisk och Fri. Kattmamma till Rut och Märta. Ja.
Ja, men vi ska ju prata ätstörningar idag.
Ja.
Men först ska ni ju få ångestpodden-frågan. Vad tänker ni på när ni hör ordet ångest? Alltså ni får svara var för sig såklart.
Ja, det snabba svaret för mig är när jag tänker på ångest så tänker jag att det är ett mänskligt tillstånd som vi ibland har förmånen att få vila oss ifrån.
Och jag tror jag svarar olika på den här frågan varje vecka. Men just nu så är ångest väldigt mycket för mig framtiden. Jag tror att jag är i en sån fas där jag inte riktigt vet någonting. Och den ovissheten skapar väldigt mycket oro. Mm. Sen vet jag också att det blir bra.
Ja. Men vi har ju fått läsa er fantastiska bok Att försvinna sig som släpps den 13 mars, va?
Ja. Mm.
Och boken är ju till stora delar era samlade dagboksanteckningar från tiden innan, under och efter du, Signe, insjuknade i anorexia. Och väldigt tidigt i boken så förstår man liksom att du känner dig fel och att du pressar dig väldigt hårt i skolan och så. Mm. Hur ser du tillbaka på den tiden idag?
Jag var ju väldigt hård mot mig själv. Och det har ju alltid varit ända sedan jag var liten. Det var jättejobbigt. Det tog upp liksom all min tid att stressa över skolan, framförallt var det ju mest. Mm. Men även den här känslan av att alltid vilja vara alla andra till lags. Mm. Tror att jag tog på mig väldigt mycket. Och det kämpar jag ju med än idag också. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Men det är jobbigt att tänka på framförallt mig i den åldern, att det var så himla tungt fast jag var så pass ung. Mm.
Mm. Men du skriver också, och det här, jag kunde relatera till det och jag tyckte att det, jag tror många kan det, när du skrev det här med att du ville vara enkel att ha att göra med.
Mm. Mm.
Hur menar du då?
Ja, men att det, jag vill inte ha något problem runt mig. Att det skulle vara så här, men Signe, hon är enkel. Hon gör det hon ska. Hon säger det man ska säga. Hon tjafsar inte. Hon räcker upp handen. Alltså att få, jag ville ju aldrig att någon skulle säga så, tyst Signe, i klassrummet. Alltså det, sånt var jättejobbigt.
Det där känner ju jag också igen från när du var väldigt liten, att du blev, om någon vuxen någon gång blev arg på dig eller visade någon ilska, någon släkting eller något sånt där, så blev ju du alldeles ifrån dig.
Och väldigt, väldigt förtvivlad och ledsen. Mm. Och det tog lång tid att trösta. Och det hände ju nästan aldrig att någon blev arg på dig. Nej. Men ibland var det någon, jag minns ett tillfälle vid någon jul där. Och det var ju, du gjorde ju ingenting med flit, utan det var någon olyckshändelse, något som ramlade. Och så någon trött vuxen som så här fräste ifrån. Och hur ledsen du blev då. Mm. Att det hände, att det var så från tidigt så har du varit liksom känslig för det.
Men just det här med att liksom kontrollera maten började också väldigt tidigt, alltså redan i typ 7-8. Mm. Minns du själv hur liksom allt det där började?
Ja, men det var ju att jag hade börjat få mycket ångest utan att ha riktigt koll på vad som hände. Alltså den känslan var ganska ny. Och med den känslan så kom ju också igen att så här, jag vill vara enkel att ha att göra med. Jag ska inte känna så här. Mm. Så att jag ville gärna kunna hantera det själv i så stor utsträckning som möjligt. Men jag visste inte riktigt hur man gjorde. Så att istället för att be om hjälp så utvecklade jag ett självskadebeteende. Alltså jag skar mig. Men det lämnar ju ärr, tänkte jag sen. Så då ville jag hitta ett nytt sätt. Och då kräktes jag. Och fick liksom lite samma känsla. Alltså det här liksom som ett lugn efteråt. Och sen gjorde jag det några gånger. Och där kom det någon form av fixering vid mat. Och ganska snabbt så började jag googla lite. Och där jag bara fastnade. Och började räkna kalorier slaviskt i år framöver efter det.
Men för någonting som också, alltså för det var ju ändå vuxna på skolan som uppmärksammade att så här, ja, men du, att du inte åt, och något som jag tyckte så här, 5 terminer utan att du var i skolmatsalen. Det är så lång tid.
Mm.
Men varför hände ingenting, alltså, mer?
Jag vet inte riktigt. Mm. Jag ställer mig den frågan ganska ofta. För när jag tänker tillbaka på hela min sjukdomsperiod så är det nästan det som är absolut värst att tänka på. För att jag var verkligen ett barn och jag kände mig så otroligt osynlig. Och jag tror att det bara egentligen handlar om att folk inte har någon kunskap om ätstörningar. Och det är ju inte deras fel, för att man har ju inte fått lära sig. Tycker absolut att det borde ingå i utbildning liksom. Så att det var väl det som var problemet, att det avfärdades väldigt mycket som en så här, men tonårsgrej, så alla tjejer håller på, bla bla bla. Mm. Men så är det ju inte. Så att ja, folk kommenterade ju verkligen, men det var ju aldrig mer än att så här, åh, du hade inte varit så trött om du åt. Och då blev jag så, men för helvete, fråga hur jag mår också. Men det kom liksom inte.
Mm.
Och den enda vuxna på skolan som jag pratade med, han gick ju på alla mina lögner. Jag sa ju att sen, men de vet det hemma. För att han fattade ändå, han visste liksom. Men jag ljög ju jättemycket för att komma undan med det. Och igen, har man inte tillräckligt mycket kunskap om ätstörningar så förstår man väl kanske inte heller att det ofta ingår ganska mycket lögner.
Mm.
Mm. Ja, men för hur var det egentligen? Visste ni någonting där hemma?
Vi visste ingenting. Alltså noll. Det är det som också har varit så svårt sen den här, dels sen sjukdomen låg på bordet, men också i den här processen när vi har faktiskt läst varandras dagböcker, och där det har blivit så tydligt hur ensam Signe var, hur mycket ångest som fanns där uppe i hennes mysiga rum på vinden. Och det vi såg hemma var en välfungerande dotter, kompis, syster som var, ja, enkel att ha att göra med, glad, tyckte skolan var roligt, hade massor med kompisar, olika intressen, och ibland ganska mycket ångest över skola, krav, stress, och prestation. Så när jag såg Signes ångest så kopplade jag den alltid till att vad ska jag göra med hennes höga krav och hur kan vi kämpa med den här med ångesten och så vidare. Men hon åt ju alltid hemma framför oss eftersom det ju är så dubbelt det där att dels inte vilja vara ensam och vilja bli sedd och kanske få hjälp men också att du verkligen ville dölja också. Mm. Vilket ju är väldigt, väldigt vanligt. Så att du åt hemma framför oss och jag var helt blind för att det skulle handla om ätstörning. Vilket ju är oerhört sorgligt i efterhand. Och jättesvårt att göra någonting åt också i efterhand såklart.
Men också ju inte helt ovanligt.
Nej. Precis.
Och det är ju ändå väldigt viktigt att säga det för jag tror att om man är förälder och lyssnar på det här så tror jag många kan känna igen sig i det du säger nu Anna. Att så här, hur kan jag inte ha sett? Men det är ju tyvärr inte helt lätt.
Nej det är ju så väldigt sofistikerade metoder och sätt att dölja den här sjukdomen på. För det är ju det som sjukdomen också gör. Ja. Den vill ju vara i fred när den väl har liksom intagit en kropp och själ. Och kunna fixa med sina grejer. Men sen är det ju det där dubbla i att också ibland vill jag ha att någon ska upptäcka och få hjälp. Vilket ju glimtar fram också i dina dagböcker ibland. Mm. Snälla kan någon se eller så. Men det är inte det som är kanske mest dominerande.
Nej, precis.
Nej, men för under vårterminen i åttan så har du ändå ett hälsosamtal där din skolsköterska konstaterar att du är för smal, det är nog någonting vi behöver hålla koll på här. Och hon berättar då för dig att hon kommer kontakta dina föräldrar. Men vad är det som händer efter det här hälsosamtalet?
Ja, jag lämnar hälsosamtalet med panik men också någon form av lättnad för att jag orkade inte må så jävla dåligt längre. Så kom jag hem och jag vet att jag hörde när du kom in genom dörren och jag tänkte nu kommer hon komma upp och prata med mig om det här. Men så var det ingen som kom. Mm. Och dagarna gick och till slut hade det passerat 2 veckor och jag hade ju heller inte fått någon kallelse att komma tillbaka. Och där är också lite oklart vad som hände. Vi höll på att jag vet, det var lite liksom svajigt i elevhälsoteamet. Det kom och gick folk och det var en period där det inte riktigt fanns en ordinarie. Jag vet inte, det föll bort på något sätt och det hände ingenting.
Nej, jag fick inget samtal. Och det där är också någonting som fortfarande gör jätteont faktiskt. Att när jag har läst och varje gång vi pratar om det, just att det där tillfället som gick oss förbi. Men också Signes upplevelse den kvällen i rummet. Paniken över att nu är allt förbi. En dörr som slår igen. En mamma som kommer hem. Och också den delen som tänker nu kanske det tar slut. Nu kanske jag får någon form av hjälp. Och sen så är det ingen som kommer. Alltså det är ju så fruktansvärt. Ja, det gör ont att tänka på det. Det måste skapa liksom en ännu större känsla av övergivenhet.
Ja, men verkligen. Mm. Och också så här, men att hela tiden få kommentarer om det och att det uppmärksammas, men att det aldrig hände någonting skapade ju verkligen en idé hos mig att så här, okej, det är inte allvarligt. Mm. Och den har ju verkligen hängt kvar. Jag tror jag även än idag är lite skadad av den, att jag har haft svårt med perspektivet på sjukdomen, att så här, var det verkligen så illa? Det har ju dagboksanteckningarna hjälpt mig mycket med att förstå att det var det. Ja. Men det har, ja, jag tror att jag förlorade väldigt mycket perspektiv på mitt tillstånd just för att det sågs förbi så himla många gånger.
Men under sista terminen i nian så får ju du en paus från skolan, Signe.
Ja.
Alltså, Anna, vad tänker du då?
Ja, jag sjukskrev ju henne då.
Ja.
För att jag tyckte att
du, Signe, var i så himla dåligt skick med stress för betyg och skola och när också ingenting annat hade riktigt hjälpt av att men du behöver inte ens ha så här bra betyg. Du kommer ju ändå in på dina gymnasieval och försök att ta ett dåligt betyg och se vad som händer. Det blir ingen katastrof av det. Vi höll på med stressen och kraven och så. Men du var så stressad så jag hade dig hemma där ett tag. Och jag tyckte också då att det var så bra att Signe var så bra på att jobba på återhämtningen, alltså ta promenader och ibland gick vi promenader tillsammans. Och det tyckte jag var jättemysigt. Jag har förstått i efterhand att du tyckte det var lite synd eftersom du inte kunde springa mellan lyktstolpar och så då. Men att du var ute och liksom gick och du är ju en disciplinerad person och att vara disciplinerad när det gäller liksom återhämtning, det tänkte jag var en ganska bra sak. Och jag tyckte du blev piggare och mådde lite bättre och sen var den pausen och förbi. Så att det är ju i efterhand känns det som att ha neglekt eller bara haft syn liksom på ena ögat. En dörr som var stängd men jag såg inte ens den stängda dörren riktigt.
Men det är ju det som också blir så farligt med, alltså för att sjukdomen gör ju att den sjuka tänker att men jag är inte tillräckligt sjuk och sen blir det bekräftat också när ingen runt omkring tar det på allvar. Så det handlar inte om att man inte gör det men man ser ju inte det på grund av lögnerna som ätstörningen också skapar.
Verkligen.
Alltså det blir ju bara så himla ond spiral.
Ond spiral liksom. Blir det verkligen. Ja. När till och med ens egen mamma är jättenöjd över att man går ut och går sina promenader och
det vet jag med att hon skriver liksom, när man läser då man har precis läst att du liksom skriver så det är ändå så skönt att Signe faktiskt går ut och det är ju bra för återhämtningen och så skriver du direkt efter att hon inte fattar att jag ska springa mellan lyktstolparna nu till exempel.
Ja, jag var nöjd med att det var liksom jag kunde komma undan med att gå ut 2 gånger om dagen och röra på mig liksom.
Ja. Men Anna, du skriver också i dina anteckningar att Signe är, ska citera här, svår att få fatt i, hemlig på något vis, så himla stark integritet. Vad menar du då?
Ja, men jag tror att den där stängda dörren, när jag sa att jag inte ens såg den så tänkte jag att i nästa tanke att det är inte riktigt sant. För att genom åren så har det ändå funnits någon liksom diffus känsla ändå av någonting som är hemligt. Och den här bilden som jag har haft av Signe alltid, som också är sann, av att vara kapabel och liksom självständig och fattar bra beslut och gör roliga saker, fyller sitt liv och liksom klarar sig väldigt bra själv. Att det också, den där skörheten som också har funnits, har varit mycket svårare att se när ett barn också är så pass kapabel. Och att under högstadiet det hände några gånger att du ringde till mig om jag var på någon jobbresa. Jag var i Växjö över kvällen eller jag var en bit bort. I efterhand har jag tänkt på att det kanske antingen var en slump eller så var det lättare att ringa och prata med mig när jag befann mig på lite avstånd. Det vet jag faktiskt inte än idag. Jag tror att jag har frågat dig.
Och jag minns inte riktigt heller. Nej. Men ja, det känns ju inte orimligt.
Nej, precis. För att du kunde ringa ibland när jag hade gjort något jobb och var på ett hotellrum. Och då, att du hade ångest. Mm. Och att efter de gångerna så minns jag att det liksom spelade i huvudet. Vad handlar det om? Är det bara skolstress? Vad kan det vara? Hon är stark, hon är kapabel, men hon är ju nästan aldrig svag. Och vad står det för? Vad finns med där bakom i det sköra som är så svårt att få fatt i. Och jag tror att den här integriteten som jag kände av också ganska till stor del var den här stängda dörren där det fanns en hemlighet bakom som jag inte visste om och inte heller skulle få veta om. Att den fanns i någon sorts diffus känsla hos mig men jag kunde inte få fatt i den riktigt.
Men till slut så är det ju en kompis till dig, Signe.
Ja.
Som ställer ett ultimatum om att berätta. Och du gör det. Vad händer liksom i er båda? Alltså om vi börjar med dig, Signe, så här, jag berättar nu.
Ja, alltså jag valde ju att berätta för att jag tänkte att det var bättre att det kom från mig. Och det slutade ju med att jag pratade om det som att det hade hänt i dåtid.
Mm.
Dels för att jag verkligen inte ville säga att det var pågående, och dels för att jag mådde bättre i den perioden. Jag hade börjat gymnasiet, allt var fortfarande ganska nytt. Jag mådde bättre, jag åt bättre. Och hade inte lika mycket ångest liksom. Så jag tänkte att så här, jag kan ju inte säga att jag har en ätstörning nu när jag äter så här mycket. För att jag hade en bild av att så här, jag kanske aldrig blir bättre än så här, så att det här är nog, jag mår nog ändå bra. Mm. Och därför berättade jag om det som att det här var någonting som hade hänt. Och det var jättesvårt. Det är ganska svart för mig, den liksom stunden.
Mm. Ja, det är den inte för mig. Jag kommer ihåg den tydligt och klart med liksom alla sinnen på något vis. Mm. Jag märkte att det var någonting med Signe den här kvällen. Du gick iväg lite tidigare från middagsbordet och gick upp på ditt rum och stängde dörren och sådär, vilket inte du alltid brukade göra. Hade kanske varit lite tystare också vid middagsbordet. Så jag höll på att stöka lite där nere med syskon och disk och sånt. Och sen när det lugnade sig lite så gick jag upp till Signes rum och du låg med ryggen mot mig då. Och jag tänkte, nu har det hänt någonting, och vad kan det vara? Kan det vara något med, är det något med skolan eller vad är det för någonting? Så jag makade mig in där lite bakom dig och klappade lite på dig och frågade, hur är det? Och du var ju ledsen och låg, men sen började du gråta och så ökade det där i styrka hela tiden. Så jag hann ju bli jätteorolig. Alltså jag tänkte, vem har gjort illa min dotter? Mm. Det här är kanske ett övergrepp. Vem ska jag döda? Hur kan man döda någon utan att lämna spår? Och måste man ta bort tänder? Alltså sådana där grejer som far genom huvudet. Och så tänkte jag också faktiskt att du sa ingenting. Jag hade svårt att få ur dig någonting, men du bad mig inte att gå i alla fall. Så jag tänkte att du vill, det är någonting ändå du kanske vill säga. Mm. Så jag låg kvar. Vi låg där väldigt länge. Det gick över en timme innan du i gråten, ner i kudden hörde jag att du sa, jag har ljugit. Jag orkar inte. Jag vill inte. Jag kan inte. Och sen så sa du någonting med maten. Så det tog ju jättelång tid innan jag förstod, va? Men har det varit någonting med maten? Och då sa du att tidigare, förut, under högstadiet, för ett tag sedan, så hade du haft det jobbigt med maten. Och så låg vi där en stund och pratade lite om det, väldigt lite om det faktiskt. Och då frågade jag ju dig om det här verkar ju ha varit jättejobbigt, vill du kanske prata med någon, ska jag ringa någon bra kollega eller sådär. Och det ville du. Och jag tänkte att jag kände ju jättemycket skuldkänslor att jag inte hade märkt någonting. Också lite skam att jag inte hade märkt någonting. Vad är det för en mamma som inte märker någonting sånt? Om det har varit kämpigt under lång tid dessutom. Men så tänkte jag att det var skönt att det ändå är i historien. Jag kände mig fortfarande så naiv och godtrogen när jag tänker tillbaka på att det var... inte no doubt liksom att det här skulle vara något pågående, ingen misstanke, ingenting, utan vad bra att det här är historien. Nu kan Signe få träffa någon, kanske hon har säkert varit besviken på mig också, hon kanske behöver prata lite om det här med någon professionell och få det lite på plats. Och så skickade jag med till min kollega, ni kan gärna prata lite om krav och prestationsångest också, för det kämpar hon med. Och sen så gick veckorna och du träffade Malinda, psykologen.
Mm.
Och jag kände mig ganska tillfreds med det och också i så här, tillförsikt kring att allt var ganska bra nu.
Alltså jag kan ju verkligen förstå den skammen och skulden, men jag tänker typ också att som förälder är det nog omöjligt att inte bli liksom i det läget så pass lösningsorienterad att man bara tänker att ja, men det här är historia, det kommer bli bra. Alltså man vill ju inte ens tänka tanken att mitt barn lider av det här nu. Vad glad jag är att hon ändå vågade berätta. Och nu tar vi tag i det här, nu är det här en lite dålig period i livet, men det kommer inte bli värre än så här liksom.
Nej.
Det är väl någon slags försvarsmekanism.
Ja, jag tror det också.
Ja.
Att så här, ja, men, och också att man får ta in den informationen som man har och försöka bilda sig någon ny uppfattning. Okej, det var så här det var. Det vi kanske ska säga också, för det tror jag är viktigt också för inte bara föräldrar utan för alla i omgivningen som har funderingar på varför märks inte det här och hur kan man inte märka att ens barn inte äter?
Mm. Dels, för det var ju många som sa det bakom din rygg. Att ja, så här, hur fan har hon inte kunnat märka?
Ja, och ja, också till direkt till mig också. Jaha, men hur, du som är psykolog och allt. Ja, ja, det märkte inte du det. Märker man inte om ens barn inte äter. Mm. Så kan det ju också vara bra, apropå myter och sådär. Mm. Att ätstörningar är inte alltid helt synliga. De blir inte, vi har ibland en bild av att till exempel anorexia, att det syns så mycket så att man måste sätta sig ner, och så är det ju ibland, men långt ifrån alltid, och det kan ändå, sen finns det ju massa andra ätstörningar också som är precis lika allvarliga och där det inte syns helt liksom tydligt och markant för omgivningen, men där det fortfarande är ett stort lidande och väldigt farligt.
Men du började i alla fall prata med Malinda då, den här psykologen. Ja. Och hon konstaterar också ganska snabbt att du är alldeles för sjuk för att jag ska kunna hjälpa dig. Alltså Signe behöver specialistvård. Mm. Vad är det som händer här liksom i er båda?
Jag gick ju dit och pratade med henne. Men jag hade ju den här bilden då av att det är inte så farligt. Jag tror att det hade mycket mer att göra med att jag hade gått upp ganska mycket i vikt under ettan på gymnasiet. Jag åt alltså ändå en rimlig mängd för det mesta. Men det var ju så himla kvar i huvudet. Mm. Men jag tror inte, jag uppfattade liksom inte riktigt att hon tänkte att så här, det här, du är ju sjuk. Jag hade nog fortfarande idén om att så här, men det här är ganska lugnt. Men sen sa hon ju det, att det här går ju inte. Och då kontaktade hon ju dig.
Ja, jag fick ett samtal av henne. Och det minns jag också så där alldeles väl, eftersom hela världen såg helt annorlunda ut runt omkring där jag stod när jag la på luren. Och då sa hon att det här är inte en ätstörning i historien, utan den pågår nu. Och precis som du vet så behandlar inte vi den här typen av svåra tillstånd på en privat mottagning utan läkare och så vidare. Utan jag vill skicka en remiss till en specialistinstans och jag tycker att du ska göra det också. Och så. Så då gjorde vi det. Och det var ungefär från då som ätstörningen på riktigt låg på bordet hemma. Och då ändrades det ju också för dig. Du hade inget att dölja längre, så då började ju den skena iväg.
Ja, det blev ju verkligen så att okej, men om alla vet vad, jag behöver inte göra något liksom projekt av att hålla det här undan, utan då var det bara alltså all in. Jag bara kastade mig in i allt och det blev väldigt snabbt mycket sämre.
Mycket sämre.
Det känns också som, och det är ju det som också blir så frustrerande med den här sjukdomen, med att ja, men när folk ändå visste, då är det som att det också föds en rädsla i personen som är sjuk att man inte ska vara tillräckligt sjuk när man väl då ska få hjälp. Så då blir det liksom en, som en inre tävling tillsammans med då anorexian, att så här, nu måste jag bli så jävla sjuk för att det blir pinsamt om jag hamnar i vården och så är jag inte ens tillräckligt sjuk. Liksom.
Ja, nej, jag kämpade ju otroligt mycket med de tankarna. Och jag skämdes också jättemycket över de tankarna, för att jag fattade inte att det var egentligen jättevanligt och någonting som nästan alla med ätstörning tänker, att det är inte tillräckligt illa. Jag tyckte det var jättepinsamt, därför vågade jag aldrig säga det högt och därför fick jag heller aldrig riktigt någon hjälp med det. Och sen är det väl också i alltså en ätstörningsnatur att det blir att man tänker på det sättet. Att det är inte tillräckligt illa. Lite till, du kan lite till. Fy fan vad pinsamt om du kommer till liksom en vårdenhet och ser ut så där. Och du, man blir ju ganska blind och perspektivslös på så sig klart. Själv.
Men någonting som vi tyckte var så intressant och viktigt, det är också när du skriver, Signe, att anorexia utmålas i media som en självvald livsstil.
Mm.
Hur kan du liksom utveckla det?
Mm. Men jag tycker att det ofta är ett väldigt smalt fokus när man pratar om ätstörningar. Det är alltid unga tjejer, det är alltid liksom vinkeln att det har med utseende att göra. Och den bilden har varit så otroligt jobbig för mig att möta. För visst att det kan börja där för många. Att det är så här, men jag ska bara gå ner lite grann och sen fastnar man i en sjukdom. Men det är just det som alltid faller bort, att det är en sjukdom. Mm. Utan det är alltid så här, ja, man väljer det där. Men jag kan lova att det går inte att välja svält på en sån nivå. Eller att välja att få sig själv att spy om och om och om igen. Man gör inte det om man inte är sjuk. Så det glöms hela tiden bort att det här är verkligen någonting man drabbas av. Mm. Man kan inte välja det.
Mm.
Så det önskar jag verkligen, att det skedde en förändring i det. Att man pratar om det som någonting man drabbats av, inte någonting man råkade få.
Mm. Utan det är, alltså, jag verkligen tycker det är så sjukdom. Spot on. Ja, det, alltså det du säger nu, det är verkligen spot on. Mm. För det kan jag med uppleva, just det här när det blir det mediala samtalet, så är det här, åh, det är bara tjejer som vill bli smala.
Mm. Man bara följer influencers.
Hon råkar följa fel personer, ja, på Instagram.
I så fall verkligen skulle vi alla vara ätstörda. Ja. Det är vi ju för sig, kan man väl lite grann säga, i samhället generellt. Men lite ätstörda, men sjuka. Mm. Så allvarligt sjuka, det är vi ju inte alls alla.
Nej, och det, jag minns en gång när jag, under tiden jag var inlagd, så fick jag åka och träffa en läkare, för jag hade massa problem med min migrän. Så då behövde jag berätta för honom att så här, ja, men jag är inlagd och behandlas för anorexia just nu. Jag tyckte det var så skönt först att han inte kommenterade det, men när jag går därifrån, då kommer ett, alltså, brandtal om influencers, så jag ska inte bry mig med vad folk har för väskor, vad folk alltså åker på för resor. Och jag var bara så här, tror du på riktigt att jag har satt mig i den här situationen för jag bryr mig om vad någon har för väskor? Alltså det är verkligen så här, jag blev sjuk och det förstörde hela mitt liv, tog allt ifrån mig, och så sitter någon och pratar om väskor.
Mm. Ja, det är så förminskande.
Ja, det blir liksom lite så buhy liksom.
Ja. Ja. Och det här är väl en av anledningarna där vi båda går igång ganska mycket och känner någon sorts liksom önskan att med den här boken förändra de attityderna. Därför att det som är sorgligt är ju också, precis som det här exemplet, att det händer även i vården där man möter...
Och även i specialist. Vård.
Precis, där du har fått förskräckliga kommentarer och där jag också, när vi var inlagda på akuten när du slutat äta och dricka, att även där bemötas som någon som har trotssyndrom och lite tonårsfasoner snarare än att vara allvarligt sjuk. Alltså, tror personer som jobbar med barn som har den här sjukdomen att bara vi har lite rutiner och är lite stränga och säger att annars blir det sond, då kommer den här personen äta och dricka. Alltså, vi hade ju inte varit på den där avdelningen om det bara gick att säga att nu har du 45 minuter på dig. Det är regeln. Alltså, det är liksom, och det har varit lite för många sådana tillfällen där vi, framförallt du, har blivit bemött på ett sätt som om det är en liksom, trots och uppmärksamhet och det är ju förskräckligt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men på tal om vården så det tar ju väldigt lång tid att få specialistvård just för ätstörningar. Mm. Och hur var hela den här karusellen för dig, Anna, som mamma? Att liksom ha en dotter som liksom är uppenbart väldigt sjuk men som inte någonstans förstår att hon är sjuk, och så nästan att vården ju bekräftar det genom att inte hjälpa till riktigt. Mm. Hur var det för dig?
Ja, men det är ju jättefrustrerande, precis som för alla som kämpar för ett barn som är sjukt och där man behöver specialistvård. Jag tror också att jag hade lite hjälp av mitt yrke, min röst, mina privilegier som utbildad och så vidare. Vi lyckades ju få en plats, inte inom några veckor i alla fall. Och det har också fått mig efteråt att tänka mycket och reflektera över att även vården och köer är orättvist. Mm. Att jag med min liksom, i det här fallet i alla fall, kanske lite starkare röst, eller jag vet vem jag ska ringa, hur jag ska uttrycka mig, vilka jag ska ta hjälp av och så vidare. Fick en plats, men att så jag tog ju någons plats från en annan som var lika sjuk, och så får det ju inte heller gå till. Så den huvudsakliga problematiken är ju att det tar för lång tid att få vård för en sån här allvarligt tillstånd. Mm. Det är ju en farlig sjukdom och den är dödlig dessutom. Och det finns ingen annan fysisk åkomma med den typen av hög dödlighet.
Exakt.
Som får vänta så länge på vård. Och det är så upprörande så att man vill krypa ur sitt eget skinn. Mm.
Nej, men man blir vansinnig.
Man blir vansinnig.
Men till slut så får ju du då en plats på Mando här i Stockholm. Ja. Och först får du ju dagvård som sen går över till slutenvård. Ja. Men vi tänkte först, vi ska gå in på det. Men Anna, det var så starkt i boken när du skriver, jag ska citera: jag har 1000 poäng i psykologi och 100 års erfarenhet, men jag vet inte hur man gör sånt här. Jag orkar inte. Om att just lämna sitt barn till vården och behöva åka därifrån.
Ja, det var...
Alltså, hur tar man sig igenom det? Kan du beskriva de känslorna?
Jag kommer liksom knappt ihåg bilresan därifrån. Det går ju emot alla, alltså hela jordens samlade modersinstinkt eller föräldrainstinkt, att lämna ett så pass sjukt barn ensam med sin ångest, sin sjukdom och allt som det medför, och som inte heller vill bli lämnad där, och där man också känner att vad är det här för ställe, som jag lite grann också kände. Det var en ganska tuff första morgon på många sätt, med inte ett jättebra bemötande där heller, och det här rummet som du skulle bo i som inte hade något fönster, och så här bunkerkänsla. Jag tror att alla de känslorna också blev överdrivna i hela den här ångesten över att det är ju att överge sitt barn. Sen så är det massor med argument som är logiska runt det, varför och så vidare. Vi hade inget annat, hon behövde hjälp, jag kunde inte hjälpa henne. Jag behövde göra det där. Men jag övergav henne fortfarande. Jag lämnade henne ensam där med sin ångest och oro, och det var mitt barn. Så det var det är en av de svåraste sakerna jag har gjort. Det var fruktansvärt, och jag kommer inte ihåg bilresan, men jag åkte direkt hem till en av mina bästa vänner, Jenny, och rasade ihop i hennes famn och fick gråta mot hennes axel, och därefter kom en annan kompis hem med lite lunch. Det var liksom, jag hade en liten stab, och utan dem vet jag inte vad jag hade gjort.
Ja. Men Signe, hur skulle du beskriva din tid på Mando?
Det var upp och ner. Det var, jag är ju tacksam att jag fick hjälp ganska snabbt ändå. Men dagvård räckte ju inte till. Behandlaren jag hade där var också ny och hade inte så bra koll. jag följde inte behandlingen överhuvudtaget. Jag ville inte. Och jag mådde alldeles för dåligt. Och det blev egentligen bara ännu värre under de 3 månaderna.
Ja, det blev det verkligen.
Men var det skönt när de var så här, nej, det behövs slutenvård? Eller var det så här, nej, panik?
Nej, det var panik. Mm. Alltså det var... Jag ville inte vara någonstans. Jag ville inte vara där, jag ville inte vara hemma, jag ville inte vara i skolan. Jag hade också vid det laget blivit väldigt deprimerad. Så att jag ville ingenting. Ja, och sen fick jag ju då en plats på slutenvården. Där jag sen var i 5,5 månad ungefär. Och det har absolut räddat mitt liv. Men jag bär ju också med mig ganska liksom jobbiga minnen därifrån. Men just i bemötandet fortsatt. Jag hade världens bästa behandlare. Hon som var liksom, min huvudbehandlare. Hon var helt fantastisk och jag är så glad att vi liksom parades ihop. Jag tror att det hade kunnat sett annorlunda ut annars. Så att det fanns absolut flera personer där som var ett otroligt fint stöd. Men det fanns också ett flertal i personalen som... det var ångest att sitta med dem. Man fick höra mycket kommentarer som var väldigt jobbiga. Tyckte vissa var ganska maktutövande, oempatiska, trötta. Alltså det kändes som att det fanns ju ingen liksom eld i att vilja hjälpa någon, utan det var verkligen så här, en grej som någon sa var ju att medan du sitter här och vägrar din behandling så är det folk som dör i vårdkön. Och så att jag tar upp en plats. Och det finns folk som faktiskt vill bli bättre och så sitter jag här och gör inte det jag ska, eller jag äter inte. Det var ju vissas metod att använda sådana saker.
Att äta är som att sätta på sig strumpor.
Ja, det har jag också fått höra.
Men vänta nu, varför är jag här? Det är ju för att det här är problemet. Det, alltså, vad...
för det är inte riktigt så.
Tillbaka till att liksom så ge en och känsla av att ni är den här trotsiga unga tjejen som bara sitter där för att man vill vara som en influencer. Typ. Alltså det är så jävla platt också. Hur kan man inte ha fler lager i sig själv när man ändå jobbar på ett sånt ställe?
Nej, det var fascinerande hur mycket... personal som kanske borde jobba någon annanstans som faktiskt var där. Men sen igen så vill jag ju verkligen säga att det fanns också några helt fantastiska personer som har hjälpt mig så otroligt, otroligt mycket.
Det är ju en av lärdomarna också, hur liksom bemötandet inte är någonting som är någonting fint eller mysigt vid sidan av behandlingsmetoder, utan det är behandlingsmetoden. Det har varit så tydligt just att Lucy, som din behandlare hette, och alla andra eldsjälar där, deras sätt att ta hand om dig, bemöta dig, hjälpa dig har varit hela liksom räddningen faktiskt. Du behövde ju vara i en behandling, du behövde få i dig näring, för till slut var du så sjuk också där när du hade hamnat i depressionen i slutet, innan slutenvården där precis, och du var ju också kognitivt ganska lågfungerande,
korkad ett
tag. Eftersom du åt så lite och det är livsfarligt, så man behöver naturligtvis få i sig näring för att kunna sen tillgodogöra sig behandling och sådär. Men sen är det personerna, och det var ju också personerna som hjälpte dig att få i dig näring.
Ja, det har ju verkligen det var verkligen avgörande.
Men alltså, skulle du säga att du någon gång under de här 5,5 månaderna ändå fick en sjukdomsinsikt? Alltså när förstod du själv att okej, jag är sjuk och jag vill bli frisk?
Alltså jag fick väldigt mycket perspektiv på sjukdomen ändå ganska snabbt, just för att jag spenderade hela dygnet med andra personer som var sjuka. Och att se hur andra kämpar med någonting, alltså att se deras ångest och vad som var jobbigt och hur men hur dåligt folk mådde. Mm. Det fick ju mig ändå att förstå att så här, shit, jag sitter i samma sits. Mm. Och liksom mina medpatienter ville ju jag bara rädda. Alltså jag ville ju bara ta bort allt från dem och att de skulle bara få må bra och komma ut i livet igen. Och där någonstans fattade jag ju att så här, men jag är ju drabbad av samma sak. Mm. Och sjukdomen gör samma sak med mig som den gör med dem. Mm. Så där kom det väl väldigt mycket insikt i alla fall. Sen dröjde det väl, det dröjde ganska lång tid innan jag kände att så här, men okej, jag vill bli frisk. Det kanske var någon gång på månad 4. Mm. Och jag vågade inte säga det högt först. För att jag tyckte också att det var ju också en grej som var pinsamt, att jag ville bli bättre. För att jag tänkte att om jag säger att jag vill bli bättre så kommer ingen tro att jag är sjuk, och då kommer de inte hjälpa mig längre. Mm. Men jag skrev det i dagboken i alla fall, så att jag kan ju ändå se när det började komma en vändning. Men sen var det ju verkligen en händelse som var väldigt avgörande, och det var när jag fick komma hem på en permission. Och då stod hela mitt tjej och började alltid gråta när jag pratade om det här.
Jag vill ringa i det och bara, jag gråter som en stucken gris. Alltså när de står på
Alltså det var så, jag grinar också varenda gång.
Nej, men så de, mitt tjejgäng stod på trappan när vi kom hem. Och jag hade ju inte umgåtts med kompisar som en vanlig person på hur länge som helst. Mm. Och så bara hängde vi i sofforna hemma hos oss hela kvällen. Och det var bara, jag var så lycklig i den stunden. Men det var också jobbigt, för att jag insåg att så här, gud, jag är så utanför. Inte för att de gjorde mig utanför, utan bara för att så här, jag har inte varit med på flera månader. Jag har inte hängt med i någonting. Vem har gjort vad? Hur hände det där? Vad hände på den där festen? Mm. Jag kände verkligen så här, gud, jag sitter på en avdelning och har liksom personal runt mig dygnet runt, och folk berättar för mig hur jag ska hålla i mitt glas. Och de här personerna lever. Och då kände jag, men fan, jag vill ju också leva.
Mm.
Och efter det så kom jag tillbaka till avdelningen och jag körde på. Jag var verkligen, nu jag ska härifrån. Mm. Jag vill börja skolan igen. Jag ville leva igen liksom. Så att den stunden var väldigt fin och viktig.
Gud, jag önskar att liksom den bilden fanns kvar att visa för andra. För jag har den ju på näthinnan över de här sex personerna, och hur så här, när vi kom insvängandes på gatan och alla redan stod utanför våran dörr på trappan, och man såg så här, man hörde någon, nu kommer de, och vi öppnade dörren, och sen några som så här svängde armarna upp i luften och kom springande, så alla de här kramarna, alltså det var en av de finaste stunderna jag har bevittnat liksom i livet, vad vänskap gör. Liksom.
Jag kände mig när jag läste att så här, det här är höjden av vänskap, när, alltså för då hade du ändå mycket så här, det här ska du äta vid de här tiderna och så. Och då var det liksom att dina vänner hade ätit samma mellanmål som du. Det var så digestivo och proviva typ. Och så här, kanske inte en superrolig mellanmål.
Fredagkväll.
Precis, men nu var det liksom det Signe behövde äta. Då gör vi andra också det. Nej, alltså jag var, det rann.
Signe, du ställer dig frågan flera gånger i boken, dels både hur du ska kunna bli frisk, men också om du ens behöver bli helt frisk, där det liksom är fullt accepterat att vara sjuk. Alltså i ett samhälle då, ja, men som vi sa, alltså där alla är smått ätstörda på något sätt. Alltså vad tänker ni båda kring det?
Ja, men när jag var tillbaka ute i samhället, så märkte jag ju väldigt snabbt att gud vad alla håller på, mer eller mindre. Och det behöver ju inte vara liksom att man har en ätstörning. Men ett restriktivt ätande, eller att man är petig eller tänker på det, det behöver inte vara någonting man mår dåligt över eller som går ut över livet. Men så här, folk håller på överallt.
Mm.
Och det, för mig gav ju det väldigt en konstig bild på vad frisk är. Mm. För att så här, här är personer som är ute i samhället och fungerar. Då är jag så här, då behöver inte jag bli friskare än det där. Utan om jag också kan vara så, nej, men jag kan gå ner lite nu i alla fall. När jag har gått upp så mycket i vikt, då kan jag kan gå ner lite. Mm. Och jag borde ändå kunna välja de där alternativen. Alltså det blev ju, det ställde ju till det jättemycket. att man, jag var inte skyddad längre, för att på avdelningen var det verkligen så här, det här är att vara frisk. Mm. Och sen kollar man runt omkring sig och så, okej, men vad då menar de att alla de här är sjuka? Mm. Så det var, det blev jättesvårt för mig att förstå så här, men när är man frisk då? Om man kan säga, nej, jag ska inte ta det där, jag måste komma i ett par jeans. Alltså så här.
Ja, eller att man går på en lunchrestaurang och så står det liksom kalorierna. Ja. Bara, den här rätten har det här kaloriintaget. Alltså det är så jävla... Jag kommer ihåg, det är ett jättestarkt minne för oss båda när vi också var på en ätstörningsenhet, bara på någon sån introduktionsföreläsning typ. Vi var med som stöd åt en kompis och då kom det liksom upp typ 6 olika alternativ på vad en normal måltid är. Alltså mängden. Och både jag och Ida tänker att den som är det normala är för mycket mat. För det här var liksom en introduktion för både liksom hetsätning, alltså allt möjligt. Mm. Mm. Och vi har båda valt så alternativ 3 typ. Och då är det en för liten måltid. Mm. Och det var liksom mindblown för oss båda. Att vi bara, okej, vi är ju med helt, man är helt skev.
Och också när de visade så, det här är ett mellanmål, så var det typ 3 rostmackor och ett glas O'boy.
Mm.
Och jag bara, aha, skulle jag äta det skulle jag ändå känna, nu var jag lite dålig här i samhällets ögon. Nu blev det socker och det blev vitt bröd. Alltså, och jag bara, vad är det här? Varför är jag matad av det här sjuka? Jag är 0% sjuk, men jag sitter ändå här och kan inte veta vad en normal portion är, för jag tror att det är för mycket mat.
Det, ja, alltså... det som är det normala ger en ändå skuld.
Mm. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Men det är ju en ögonöppnare på många sätt att vara i en sån här period också. Även jag har lagt märke till och lägger märke till flera gånger i veckan, alltså hela tiden, på hur mycket vi håller på. Mm. Och jag tänker så här, man skulle kunna ställa sig den frågan till sig själv. Går det liksom en dag i mitt liv utan att jag tänker på vad ska jag äta, hur ska jag stoppa, men om jag äter det här nu, ska jag hoppa över då, eller men gud vad mycket i helgen, nu måste jag liksom skärpa mig lite eller betala tillbaka för att jag njöt i helgen. Hur håller vi på med det varenda dag? Vi har ju jättemycket andra saker som vi måste tänka på. Tänk att vi också, väldigt väldigt många i alla fall, så ofta går omkring och tänker, hur ser vi ut och nyper där och vem, hur ska vi duga, hur ska vi göra och vad ska vi stoppa i oss? Alltså vad mycket energi det tar.
Och det är så otroligt normaliserat också, att folk tänker inte ens på det. Jag har ju blivit otroligt uppmärksam på varenda liten kommentar. Men typ så, för ett tag sedan så träffade vi en person som vi skulle prata om boken med och det här, och vi bjöd på fika. Och då är det så här, nej men jag ska inte.
Ja.
Och det är så här, vänta, vi ska sitta och prata om ätstörningar och du kan inte äta en bulle nu.
Jag har lite sockerlov.
Ja. Nej men då blir
alltså,
det så här,
det läget är det med så bara, för fan människa, om du vill ha den bullen, du får ta den bullen nu, för ni inte sitta och prata om ätstörningar.
Nej men då, det blir verkligen så här, jag tror inte ens att hon tänker på det då, utan det är bara så här, det är inga konstigheter för henne att man tackar nej.
Ja.
Det är sorgligt, allting faktiskt.
Fan, alltså det är så sjukt. Men till slut blir ju du i alla fall friskförklarad och får komma hem. Hur är det för er båda?
Alltså när jag fick komma hem eller när jag sen blev friskskriven?
När du blev friskskriven. Ja. Liksom.
Jag ville ju egentligen göra det där ensam först. Själva friskskrivningssamtalet. För att, ja, men just för någon liten... igen, den här lite stängda dörren att så här, jag har varit så ensam i det här, att nu är det bättre, det ska jag göra själv. Men min behandlare Matilda som jag hade i öppenvården var så, nu får du signa, nu lägger du av. Så att vi samlades ju där. Och min behandlare från slutenvården kom också och vi hade ett liten avslutning på det hela. Och det var ju jättefint.
Verkligen.
Och jag var väldigt stolt över mig själv. Ja, jag skulle ju komma att fortsätta behöva kämpa också. Men den dagen och den stunden var väldigt fin. Mm. Att få lämna den här byggnaden och åka Huddingevägen som vi åkt fram och tillbaka så många gånger och veta att så här, jag ska inte tillbaka.
Ja, det var verkligen... Jag hade ju också... Då och då när det var kämpigt och jobbigt och när saknaden rev och slet och oron också, hur ska det bli, kommer hon bli frisk, hade jag försökt ibland att visualisera den där stunden. Jag visste ju att man efter en tid
efter när man är tillbaka först i öppenvård och sen när det går en tid, att man har ett sånt där friskskrivningssamtal. Det hade ju vi fått veta. Och jag hade ibland så här fantasi om att vi satt där och att det skulle vara blommor på bordet och så. Mm-hmm. Och att det någon gång skulle komma. Försökte hålla mig fast vid det ibland som en tröst. Och sen så blev det så. Det var blommor också på bordet. Och Lucy kom springandes i korridoren. Och det satt lite glada och sådär. Det var otroligt fint. Även fast vi såklart båda visste och förstod att det här är ju inte liksom det lyckliga slutet och nu är allt bra. Utan det var ju fortsatt kämpigt mellan varven och så vidare efter det. Men det var ändå en sorts milstolpe som var liksom väldigt fin att få uppleva.
Ja, men jag tycker det är fint med när du liksom så ärligt, Anna, beskriver just det här med att ja, men det är klart att man inte liksom blir friskförklarad och aldrig igen har en dålig tanke liksom, eller att man saknar sjukdomen och vill tillbaka. Men att du, Anna, skriver att du kan skämmas väldigt mycket över att du har tillitsproblem. Att du liksom är rädd att Signe ska börja ljuga för dig igen och sådär. Mm. Hur hanterar man det?
Ja, alltså det är ju bara liksom att vara i på något vis. Uppmärksamma de där tankarna när de kommer. Att som har hänt några gånger sen dess. Att, men vänta, vad beror det här på? Alltså att jag får försöka påminna mig om då att du är tonåring och sover långt in ibland på dagen. Nu är du inte tonåring längre, men en ung, ja, precis då, men en ung vuxen person som där de här att hoppa, att sova över en frukost eller att vara sjuk och ha lite mindre matlust, att det är naturligt och inte någonting som handlar om ätstörningen. Men det där tvivlet dyker upp ibland. Det händer mer och mer sällan. Men det händer faktiskt fortfarande ibland även idag. Mm. Alltså, det var bara några dagar sedan, jag har inte sagt det till dig, några dagar sedan som jag tänkte, men vad städat det var i köket, har hon inte ätit?
Nej, jag är bara bra på att städa.
Just det, enkel att ha att göra med. Ja, nej, men var det inte så här, jag till och med så här tittade efter en tallrik i diskmaskinen och tänkte så här, men herregud, det här var länge sedan jag gjorde. Men det, då och då så kommer den där lilla oron tillbaka och den kommer ju få vara där. Alltså, man får påminna sig om att det har varit en jättesvår period och det är ju förstås en skräck att tänka att det ska börja om igen eller sådär. Den är inte så svår att hantera egentligen. Den får finnas, man får lägga märke till den. Den får gå där bredvid ibland och sen försvinner den bort. Och den kommer nästan aldrig längre. Nej, men det gör den faktiskt inte.
Nej, bra.
Vad tänker du, Signe, när du hör det som Anna säger?
Nej, men jag förstår ju det. Och jag tycker det är väldigt skönt att du... men jag fattar om det kommer oro, men jag tycker det är skönt att jag slipper märka den. Mm. För det tror jag hade blivit jobbigt. Det var ju under hela perioden jag var i mitt tillfrisknande också. Att så här, jag tyckte det var jättejobbigt med vakande ögon och att folk hade en grundläggande bild av att jag ska bete mig sjukt. Mm. För då kändes det som att jag behövde göra det. Jag tror inte jag hade påverkats av det liksom nu, för det har ändå gått så pass lång tid och jag är på en så pass bra plats. Men jag är glad att jag slipper se det, för att jag mår ju bra och då är det jobbigt om någon tvivlar på det. Liksom.
Mm.
Men jag förstår oron. Jag är också orolig ibland. Att så här, tänk om jag faller, tänk om det händer någonting. Jag får ju vara supernoga med matrutiner och sånt, för att jag har den här sårbarheten. Och eftersom den är så pass också genetisk så kan jag inte plocka bort den från mig. Så att jag är noga. För att jag vet att så här, ja, det är, man kan snubbla liksom.
Ja, jag tror att det kommer väl kanske då och då i alla fall alltid finnas kvar, just att det finns en sårbarhet som det ju gör för alla möjliga olika sjukdomar där man kan hamna i små bakslag ibland och sådär. Men det som är så tydligt är att i alla fall för mig, när det kommer någon tanke eller så är den idag så
flyktig. Mm. Och det finns så mycket, mycket mer av tillit och trygghet än vad det finns osäkerhet. Det går ju inte att jämföra med för ett par år sedan eller ännu längre bak i tiden då. Jag tror att den här tillits... när jag tänker, men vänta, är det någonting nu? Kanske växt lite oftare för att jag har känt mig alldeles för tillitsfull. Mm. Eller för godtrogen. För mycket så här, ja, säger man det här, då är väl det sant.
Alltså att aldrig mer vara så blå.
Jag ska aldrig mer vara blå. Exakt så. Att så här, tänk om jag faller tillbaks nu i den här liksom vanliga godtrogenheten som jag...
Det är så himla bra med promenader.
Precis, verkligen. Att jag vill aldrig mer snubbla i det. Att det också är lite mig själv som jag har en tillitsbrist till.
Mm. Mm. Ja, gud, jag förstår. Men vad vill ni säga med att försvinna sig? Såklart massa saker, men om ni får välja några.
Ja, men framförallt så önskar ju jag att den kommer kunna ge mer kunskap till folk som är runt omkring ätstörningar. Närstående till folk som är sjuka, lärare, vårdpersonal. Att just att få ta del av en inre röst. Att det kan... Ja, men för det är jättesvårt att förstå sig på en ätstörning. Jag, nu när jag är frisk kan jag också vara så här... fan, höll jag på med? Eller så här, vad är grej? Alltså, så jag fattar att det är jättesvårt att förstå sig på. Men man behöver göra det. Om man ska jobba med vissa grejer. Eller om man ska ha barn. Eller ha en partner som har problematik. Så att jag hoppas verkligen att folk men ska få tag i kärnan lite mer. Och komma bort från de här olika myterna som finns.
Mm. Ja, det är precis samma sak för mig. Vi har ju pratat om det jättemycket innan vi ens bestämde oss för att det skulle bli en bok. När vi insåg att vi satt med så här mycket text och kunde liksom bläddra tillbaka och ha hjälp av våra dagböcker själva när vi pratade om det i efterhand och sådär. Det är ju svårt och läskigt att lämna ut sina dagboksanteckningar. Det är ju det mest privata som vi har. Vi brukar ju ha lås på dem, åtminstone när vi är 9 och 10 år gamla, som i sig är lite lätt att dyrka upp med ett hårspänne. Men ändå, det är liksom våra innersta tankar och känslor och hemligheter. Och att lämna ut det känns ju förstås för oss båda två lite läskigt och sårbart och sådär. Men också har vi tänkt att just att dela precis det, att det där som är naket och liksom på riktigt, att det också kanske ännu mer kan skapa en förståelse för den här sjukdomen, hur svår den är som drabbad och hur svår den också är för omgivningen och de här kommentarerna jag har fått, men du som psykolog som inte ens märkte, då kan man ju undra vad jag är för typ av psykolog, och det förtäller ju icke den här historien, men jag har tänkt att det faktum att jag dessutom ska ha någon sorts kunskap om psykisk hälsa och ohälsa ännu mer kan hjälpa andra föräldrar. Till och med någon som har läst lite om må dåligt, inte så mycket om ätstörningar då, men att må dåligt kan missa det här. Då är det inte så himla konstigt att vi också gör det, och det innebär inte att vi är helt usla föräldrar för det. Eller andra närstående. Det önskar jag också med den här boken. Och sen allt du sa med stigma och kunskap och de förbannade myterna som ställer till så mycket i en sån här process och i ett tillfrisknande också.
Mm. Men jag skulle säga att det är just det ni gör. Ni kommer ju till kärnan. Och det tror jag att väldigt, väldigt många har saknat. Mm. Okej, sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar er? Alltså, då menar vi liksom i livet.
Jag är just nu väldigt inspirerad av en tjej som heter Hanna Larsson. Hon heter _Hanna_Larsson på Instagram. Hon är läkarstudent och har tidigare varit sjuk i psykisk ohälsa. Hon skriver så otroligt bra om det här. Och hon är också ordförande i en organisation som heter Synligt. Så att henne är jag väldigt inspirerad av. Tycker hon är cool.
Jag blir alltid så rädd att jag ska låta så flosklig när jag ska prata generellt om vad jag inspireras av. Men jag säger vad jag tänker på. Jag inspireras jättemycket av människor som jag uppfattar är modiga. Som gör saker även om det kanske blir lite stormigt eller om det skaver eller så. Som vågar så här gå på den där magkänslan och värderingar trots att det inte är, då är en person som är väldigt enkel att ha att göra med kanske. Det kan jag inspireras av. Även om jag håller med eller inte håller med om en specifik åsikt så tycker jag att det är något som behövs i vårt samhälle. Och jag inspireras också av personer som är väldigt roliga. Alltså jag tycker att humor är en kraft som också kan rädda liv och som också kan föra fram budskap på ett sätt som vi kan behöva i ett klimat som ibland är hårt. Och sen inspireras jag, nu låter det jättetöntigt men ni får bara ta det, jag inspireras av mina barn, av mina vänner och av er och av bläckfiskar.
Är det sant?
Alltså, har ni sett naturprogram om bläckfiskar?
Nej.
Nej, men ni måste göra det.
Bläckfiskar och jag på Netflix.
Ja, men just det, den har jag hört om.
Ja, men även en annan så här dokumentär som min son Alfred, han kom hem 3 på natten en gång och var lite brusad och la sig och kollade på något program på natten. Och på morgonen vaknade han och var så här, nej men jag måste ju ha varit jättefull. Vad såg jag just om bläckfiskar? Så han kollade om på den dokumentären och sen har jag tittat på den. Och de är helt otroliga i hur de kan byta skepnad för att överleva. De kan plötsligt få små ben och gå över stenar fast de inte ska kunna det för att överleva. Nej, men det är helt makalöst alltså.
Men var inte den här bläckfisken och jag typ vann typ en Oscar? Alltså var det inte något liksom, den vann ju jättemycket pris.
Ja,
väldigt uppmärksammad.
Ja, väldigt uppmärksammad. Nej, men de fantastisk. Är otroliga varelser. Ett litet tips. Ja,
men Anna och Signe, tack för att ni var gästångens på den.
Tack så jättemycket.
Tack för att vi fick komma. Tack.
Ja, alltså, det enda jag kan säga är tack så jättemycket både Anna och Signe för att ni så öppenhjärtligt delar med er. Jag har ju läst hela boken och den är fan helt otrolig. Så spring och köp den. Vi hörs som vanligt på måndag igen och skulle också vilja uppa redan nu att nästa torsdag släpper vi en väldigt, väldigt rolig nyhet. Framförallt till er som går i gymnasiet och högstadiet eller er som jobbar inom elevhälsan. Så stay tuned så hörs vi som vanligt nästa vecka. Och då hoppas jag verkligen att det är supermycket som vanligt. Alltså att Ida är tillbaka för det här är så stelt. Ja, det var allt. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.